ifrån Gamla testamentet. Det är ifrån den situationen när Mose är och tar emot budorden och Herren talar till Mose om lagarna och nämner en hel del. Det är flera kapitel med uppgifter. Och från 23 kapitlets första till 9 versen i andra Mosebok ska jag läsa. Och det är faktiskt en väldigt intressant passus. Du ska inte sprida falska rykten. Gör inte gemensam sak med den skyldige genom att vittna falskt. Du ska inte följa mängden i det som är ont och inte ge efter för den så att du förvränger sanningen när du vittnar i någon sak. Du ska inte vara partisk för den fattige i hans sak. Om du träffar på din fiendes oxe eller åsna som har kommit vilse ska du föra den tillbaka till honom. Och om du ser att din oväns åsna har segnat ner under sin börda får du inte lämna honom utan hjälp. Du måste hjälpa honom och lasta av djuret. Du ska inte vränga rätten för den fattige. Avhåll dig från falska anklagelser som kan bli döden för den oskyldige, den som har rätt. Ty jag frikänner inte den skyldige. Du ska inte ta mutor. Ty mutor gör den klarsynte blind och fördärva saken för den som har rätt. En invandrare får du inte förtrycka. Ni vet hur det är att vara invandrare. Ni var ju själva invandrare i Egypten. Så ska jag läsa episteltexten ifrån andra Korintierbrevet. Andra Korintierbrevet 8 från vers 9. Ni känner vår Herre Jesu Kristi stora gåva. Han som var rik blev fattig för er skull för att ni skulle bli rika genom hans fattigdom. Det är ett råd jag ger er och det kan ni ha nytta av, ni som i fjol påbörjade arbetet och det med god vilja. Fullfölj nu arbetet så att resultatet svarar mot den goda viljan, allt efter er förmåga. Har någon bara den goda viljan så är han välkommen med vad han har och bedöms inte efter vad han inte har. Meningen är ju inte att andra ska få det bättre och ni får det svårt. Nej, det är en fråga om jämvikt. Nu ska ert överflöd avhjälpa deras brist för att en annan gång deras överflöd ska avhjälpa er brist. Så blir det jämvikt som det står skrivet. Han med mycket fick inte för mycket. Han med lite fick inte för lite.
Då ska vi se om det finns ljud i den. Jajamensan. Jag ska börja med att läsa dagens evangelietext. Den är hämtad från Matteus evangeliet, kapitel 12 och verserna 15-21. Jesus fick veta det och drog sig undan därifrån. Många följde honom och han botade alla och förbjöd dem strängt att avslöja vem han var. För att det som sagts genom profeten Jesaja skulle uppfyllas. Detta är min tjänare som jag har utvalt. Den som jag älskar och som min själ har sin glädje i. Jag ska låta min ande komma över honom och han ska förkunna rätten för folken. Han ska inte träta och ropa och ingen ska höra hans röst på gatorna. Han ska inte bryta av det knäckta strået eller släcka den tynande lågan, utan han ska en dag föra rätten till seger. Och hans namn ska ge folken hopp. Idag, så som vi nämnde, så är temat samhällsansvar. Vi har läst texter om rätt och rättfärdighet, om hur överflöd ska avhjälpa brist. Och idag så tänkte jag att vi ska fokusera eller prata lite mer om det här med samhällsansvar och kanske våga visionera lite. Våga drömma lite. För om du får drömma, vad drömmer du om då? Och då tänker jag, vad drömmer du om för Bifrost? För Mölndal? Och för världen? Vad ser du att världen, Mölndal, Bifrost verkligen behöver? Vad är dess brist? Och vad vi har ju i Ekumeniakyrkan, så har vi som en mening som försöker sammanfatta allt vad vi håller på med. Så att säga att mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen. Vad betyder det för dig och mig, för oss, för Mölndal och för världen? Det ska vi prata lite om idag. Och jag kommer ha två begrepp som jag kommer återkomma till. Liksom lite om och om igen under predikan. Det är motkultur och det är förkultur. Det vill säga någonting där man säger att vi är tydligt mot någonting eller vi är tydligt för någonting. Det kommer liksom vara ett litet återkommande tema. Sådär. Men vi börjar med att hoppa in i vår evangelietext. För den börjar ju lite abrupt. Den börjar, Jesus fick veta det och drog sig undan därifrån. Vad var det han fick veta och varför skulle han dra sig därifrån? Jo, Jesus, han håller på för fullt. Han botar sjuka. Han förkunnar syndernas förlåtelse. Och mer så börjar de skriftlärda och olika personer fundera på den här Jesus, vem är han egentligen? Han är nog farlig. Och det är det Jesus får höra, att de börjar överlägga om hur de ska komma åt honom. Därför drar han sig undan. Och varför trodde de att han var farlig då? Ja, men vid den här tiden så levde det judiska folket under det romerska imperiets ockupation. Man hade sen lång tid längtat efter Messias. Man hade längtat efter den store befriaren som skulle komma. Som verkligen skulle så att säga ta sitt samhällsansvar och befria folket, störta ockupationsmakten och kasta ut dem. Och varför tänkte man det? Jo, då går det tillbaka till profeterna. Här i dagens evangelietext så skriver Matteus och hänvisar tillbaka till profeten Jesaja ungefär 600 år tidigare. Och just i dagens text så är ju så att säga kopplingen, kan man tycka, ganska svag. För att bara för att Jesus inte trätade och ropade, vilket man i och för sig också kan tycka att han till viss del gjorde. Då liksom det är kopplingen Matteus gör just här, att ja, men, för han kopplar tillbaka till orden från Jesaja om tjänaren som ska komma, som ska befria folket och föra fram rätten. Så just kopplingen i de här små verserna kanske inte är den tydligaste. Det kanske blir ännu tydligare kopplingen till Jesaja 9 som börjar med ty ett barn är oss givet, frälsaren, fredsfursten, som oerhört tydligt spelas in sen i det som vi snart om ett par månader är med om i julberättelsen. Så det fanns en stor förväntan bland folket som väntade på vem är den här Messias som ska komma? När kommer rätten och rättfärdigheten? När kommer freden? Och man kan ju säga att Jesus, när han kommer och liksom säger att jag är den ni har väntat på, så blir ju folk lite konfunderade, för de såg ju framför sig någon som skulle komma med makt, gärna med liksom svärdet i handen. Och så kommer Jesus inridande på en åsna. Han förkunnar fred, han botar de sjuka. Det är ett väldigt annat rike Jesus kommer med. Och knappt har ju liksom folket och lärjungarna och fariseerna, de skriftlärda, knappt har de ju ens börjat förstå vad är det för rike han egentligen kommer med. Förrän Jesus korsfästs och dör. Och då blir det ännu mer förvirring. Men det här utlovade riket, den här freden, när kommer den då? Var det inte Jesus som skulle komma med den? Och då, återigen, så blir det tydligt hur Guds rike är något annat som går över vårt förstånd. Vi ser det och läser om det i Apostlagärningarnas början. I det andra kapitlet. För där beskrivs den första pingsten. Och vad hände vid första pingsten? Jo, anden utgjuts över lärjungarna och över folket. Och det som sker är ju att då, det här fredsriket som skulle komma, det blir då tydligt att ja, men sättet det kommer på är inte genom Jesu liksom svärd, dragna svärd, utan där vi som människor inbjuds att vara med och bygga det riket. Jesus skickar ut sina lärjungar att förkunna evangeliet till hela skapelsen och säga himmelriket är nära. Det får vi säga till varandra och till Mölndal och till världen, men himmelriket är nära. Vi inbjuds att vara med i det. Och jag vill vara tydlig med att det här är inte bara så att säga, det är inte bara en andlig grej som vi säger. Vi läser då i Apostlagärningarnas andra kapitel. Vad är det som händer när anden kommer till lärjungarna? Kapitel 2. De som tog till sig hans ord lät döpa sig. Och den dagen ökade de troendes antal med inemot 3000. Och de deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen, i brödbrytandet och bönerna. Alla människor bävade. Många under och tecken gjordes genom apostlarna. De troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. De sålde allt vad de ägde och hade och delade ut åt alla efter vars och ens behov. De drabbades av helig ande och det första som händer är att de säljer allt de äger och delar med sig. En väldigt andlig erfarenhet får ytterst praktiska konsekvenser för deras sätt att leva ut sina liv. Det nya andliga livet på nyttfödelsen var inte bara en inre sak, utan det blev yttre konsekvenser där Guds rike skulle och kunde spridas genom det vi som människor gjorde. Det blev en tydlig förkultur. Det blev ett sätt att leva sitt liv som blev ett vittnesbörd för vad är det här nya livet? Man pekar på att det fanns en gemenskap mellan människor där man delade med sig av det man hade. Vi läser i Paulus ord att nu är ingen längre man eller kvinna, slav eller fri, jude eller grek. Det fanns en ny sorts gemenskap som lockade människor. Som drog folk till sig. Där de blev en förkultur för sin omgivning. Sen så märker vi allt eftersom tiden går att den här första radikaliteten och glöden, den kanske falnade lite och svalnade lite. Vi märker i episteltexten som Christer läste, det är från ett sammanhang där Paulus uppmanar församlingen i Korint att vara med till den gemensamma insamlingen till bröderna. För att han märker att vi måste fortsätta vara generösa. För att det kanske efter den första stundens radikalitet så dämpades glöden lite. Den här stora upplevelsen man hade varit med om, tänkte man, det här kommer få jättestora konsekvenser. Och sen så dröjde Jesu återkomst. Och då kanske intresset svalnade lite. Och man kan väl säga att allt sedan dess så har kyrkan och kristna gemenskaper haft ett mer eller mindre hetlevrat samtal om vad är det egentligen att vara kristen? Vad innebär det för mig, för oss som gemenskap och för världen att vi har fått möta Jesus? Hur ser det ut? Vilket ansvar behöver vi ta? Är vi kallade att ta? Vilken sorts förkultur ska vi vara? Och behöver vi ibland kanske vara någon form av motkultur? Vissa i kyrkans historia har sagt att det här med världslig makt och sånt där, det bara korrumperar. Vi drar ut i öknen och sätter oss där. Här kan vi då håller vi oss rena och behöver inte beblanda oss med det. Medan andra har sagt att det här med makt och sånt, det kan man ju faktiskt använda till något gott. Ska vi inte försöka påverka på det sätt vi kan? Och så har det varit en kontinuerlig dialog som har berott på om kyrkan varit i majoritet eller minoritet. Om vi har varit de förtryckta eller om vi kanske har varit förtryckaren. Och man kan väl säga så att kyrkan genom historien har haft både positiv och negativ inverkan. När kristendomen blev sanktionerad statsreligion i det romerska riket så fick barn, kvinnor, slavar, de fick det bättre. Verkligen. Men då börjar man helt plötsligt kanske förtrycka andra religiösa grupper. Förra veckan så var vi några nere på stadsbiblioteket här i Mölndal och såg filmen om frikyrkans historia. Om hur frikyrkorna för 150 år sedan var med och la grunden för mycket av den välfärd vi har idag. Tillsammans med arbetarrörelsen och nykterhetsrörelsen som har påverkat Sverige i oerhört positiv riktning med, för att bekämpa fattigdoms- och alkoholproblematik. Men vi också har en kyrka som här i Sverige varit med och förtryckt samerna i norr. Så det här har liksom alltid varit en fråga om hur, vilken roll ska vi som kyrka ha, som gemenskap ha, i att påverka vårt samhälle i stort och i smått. Och jag tror att vi i våra egna liv behöver ha inspirations- eller liksom förebilder som kan säga, men här ser jag någonting som faktiskt lyckas, ja, men inspirera mig till att ta ansvar. Och det blev väldigt tydligt för mig nämligen för några år sedan. Då flyttade jag till Hammarkullen och där ute så finns det några personer som är med i någonting som kallas plogbillsrörelsen. En del av er kanske inte alls har en aning om vad en plogbill är. Jag trodde först det var plogbilsrörelsen. Det är inte en plogbil utan en plogbill som är en sån gammal form av plog man sätter bakom en häst. Och anledningen till varför den rörelsen kallas plogbilsrörelsen är för att det i Jesaja kapitel 2 talar om när, så att säga, när Guds rike kommer, då ska svärden smidas om till plogbillar och aldrig mer ska folken övas för krig. Och det här är en rörelse som började i USA på 80-talet ungefär, som har varit, ja, men en rörelse av människor som såg att okej, men utifrån Jesu ord om att Guds rike är ett fredsrike så ville de göra någonting av det. Det mötet tvingade dem att agera på något sätt. Så de har under årens lopp gjort ett antal, det här, antal aktioner, brutit sig in på Bofors bland annat, stridsflygplanstillverkare och annat, med hammare i ena handen och ofta med fika i andra handen. Och bankat sönder vapen och stridsmateriel för att sen när de vet om att de så att säga blir upptäckta så kommer det oftast vakter och då vill de så att säga i fredsanda bjuda dem på fika. Jag har full förståelse för att det här, jag skulle absolut inte vara modig nog att göra något sådant. Men de personerna har blivit inspiration för mig. Alltså, vad innebär det för mitt liv om jag på riktigt tror att Guds rike är ett fredsrike? Vad får det för konsekvenser i mitt liv? Plogbilsrörelsen är en väldigt tydlig, på ett sätt, motkultur och en förkultur. De är mot allt vad våld heter. Och då vill de försöka förstöra, bokstavligt talat, förstöra möjligheterna att skapa våld och lidande. Men det där ser ju olika ut. Och jag tror att vi som församling, som människor också är olika. Alla ska inte vara med i plogbilsrörelsen, absolut inte. Men jag tror att vi behöver veta att om vi tar Jesu ord på allvar så tror jag att det får praktiska konsekvenser för hur vi lever våra liv. Och jag tror att vi som kyrka, som församling, framförallt i den tid som är vår, kanske behöver vara ännu tydligare med att vara en förkultur i vissa fall och vara en motkultur i andra fall. Jag tror vi behöver lära oss och träna oss i att se på världen med Guds blick. För att sen med i andens kraft göra den lite bättre. Och det jag tycker är så fantastiskt är att vi som gemenskap, som plats, som kyrka, liksom i våra lokaler, i allt det vi gör, så påminns vi om och om och om och om igen om att, ja men, människan är först och främst skapad till Guds avbild. Det är det, och älskad för det. För jag tror att det är väldigt mycket i vår värld, i våra liv, som får oss att tänka något annorlunda. Det är mycket som säger åt oss att nej, men människor är si, människor är så. Vi skapar, så att säga, vi skapar gränser mellan oss. Vi skapar så lätt som en känsla av att tänka på mig och mitt. För det ligger någonstans i vår tid. I att, så att säga, dra upp gränser mellan folk, mellan grupper. Men vi får om och om och om, och om igen påminnas om att nej, men först och främst så är alla människor skapade till Guds avbild. Och då tror jag vi ibland som kyrka och församling och som människor behöver kanske vara ännu tydligare med att stå upp för när människor behandlas som något annat. Och i mycket av det vi gör här i kyrkan så påminns vi också om och om och om igen. Om att vi alla är här, så att säga, på lånad tid. Vi har alla tillfälligt uppehållstillstånd här på jorden. Vår plats råkar vara just här. Och då tror jag vi är kallade att, så att säga, vara en förkultur just här i Bifrost och i Mölndal. Och lite som vi läste tidigare från Andra Mosebok, där också en påminnelse om att om och om igen, kom ihåg att ni hör ihop med varandra. Ni har också en gång invandrat från Egypten. Och jag vet inte vad du tänker nu, att så här, men för vissa tycker att, ja, men kyrkan är allt för politisk. Vissa kanske tycker kyrkan inte är politisk nog. Och vissa av oss kanske har frågor som vi brinner extra mycket för och vissa frågor som vi inte brinner alls för. Men jag vill verkligen uppmuntra dig här idag att fundera på, okej, men i vilka frågor behöver jag vara en motkultur och säga, nej men det där är inte sant. Jag brukar tänka personligen att en av de viktigaste sakerna vi som kyrka kanske behöver göra i vår tid, det är att säga till människor att du är mycket mer än vad du gör. Du är lite som Laila pratar om. Det här med att vara nyttig är inte viktigt i Guds ögon. För i Guds ögon är du älskad precis för att du är den du är. Och i vissa fall kanske vi behöver säga till varandra också att nej, men du är inte en maskin, en robot som där söndagens plats är att fylla på dina batterier så du orkar en vecka till. Jag tror ditt liv är oerhört mycket mer värdefullt än så, än att du ska se dig som en robot som behöver fylla på batterierna en gång per vecka. Och vad tänker du är vår tids, så att säga, frågor där församlingen kanske behöver vara en motkultur som säger nej, men nej, det finns mer än så. Och vad tänker du är församlingens kallelse att vara en förkultur? Vad är det vi allra, eller ännu mer behöver betona? Att vara ett ljus för Bifrost, för Mölndal, för världen. Vad är det vi ska försöka odla här, skapa här, som gör att människor kommer och funderar på, men här finns det ju någonting. Någon, uppenbarligen har ju Bifrostkyrkan i Mölndal någonting annat än vad världen kan ge. I alla våra verksamheter, i scout, i RPG, på styrelsemöten, vid kyrkkaffet eller när ni möter grannarna här ute. Vad vill vi vara för sorts förkultur då? Vad vill vi odla för sorts människor som vi tror att det går att bygga ett godare samhälle på? Och det här tänker jag, det ska vi inte, det blir vi nog aldrig klara med att fundera på. För det har kyrkan pratat om i 2000 år ungefär. Men jag tror det är viktigt att vi fortsätter det samtalet. Vad är det vi vill odla här i vår församling? Om vi vågar drömma och visionera lite. Vad vill vi vara för sorts förkultur? Här i Bifrost, här i Mölndal, vad ser vi att världen behöver? Som vi tror att mötet med Jesus Kristus kan innebära. Vill man så får man jättegärna fortsätta det samtalet vid kyrkkaffet, tänker jag idag. Det kommer inte vara något läxförhör efteråt. Men vill man, känner man sig, men det här är ju faktiskt ett väldigt viktigt samtal, så uppmuntrar jag det till fullo. För jag tror vi behöver påminna varandra om det ibland. Att säga, vad är det? Så att säga, vi gör väldigt mycket här i vår församling. Mycket som är väldigt, väldigt gott. Och ibland behöver vi kanske så att säga, knyta an till de rötterna igen. Så här, varför gör vi det här? Vad är det vi vill odla med det här? Varför har vi ibland så oerhört liksom fyrkantig formalia kring saker och ting när vi har möten? Ja, men det är ju för att vi tror på att så här, då lär vi folk demokrati. Och det i sig är ett uttryck för att vi människor är jämställda och jämlika. Men det kommer vi sällan ihåg när vi sitter där och fundera på varför vi behöver justera protokoll och annat. Men jag tänker att vi ska så att säga, försöka knyta an till det igen och se, men vad är det i det här som vi, där vi faktiskt odlar någonting som kan bli en förkultur för Bifrost och för Mölndal och för världen. Och avslutningsvis så vill jag bara uppmuntra er, nu när vi snart ska ha en stund i bön och förbön, att dröm stort, dröm modigt om vad vi som kyrka och församling kan vara här i Mölndal och i Bifrost. Om vad vårt samhällsansvar är som gemenskap. Och be gärna för allt gott som händer. Och för att Gud ska visa dig, vad är din roll i det? Ja, men för vissa kanske det är att, så att säga, vara med i 1000 olika verksamheter och hugga i. Och för en annan som kanske det är att bära all den verksamheten i bön. Eller vad det nu kan vara. Men be om att Guds ande ska leda dig att se vad är ditt och vad är vårt ansvar i att odla en god förkultur. Amen.